Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Såg du, vad heter han, Chris Evans?
Snopp.
Captain America.
Om jag såg hans snopp. Ja, det gjorde jag.
Det var det jag ville säga. Du såg hans snopp. Det var det jag ville säga. Tänkte dock väva in det lite fint. Men ja, såg du hans snopp eller?
Ja, jag såg den. Så retligt alltså.
Ja. Han hade då råkat dela med sig en skärminspelning när han spelade det här spelet Heads Up. Du vet det, vi körde med dig och Sev, jag och Sigge. Ni var i San Fran. Det är riktigt roligt faktiskt, måste jag säga.
Ja, det är det verkligen.
Så har han väl typ så här 6 miljoner följare. Och sen så i slutet så hade man fått se hela hans kamerarulle. Och då fanns det en bild då på hans snoppisen i stånd, som han måste ha tagit då, i hans kamerarulle. Mm. Men såg du vad han twittrade nu?
Nej.
För att då blev, alltså det blev ett jävla liv och folk kan ju göra skärmdumpar på detta såklart.
Innan han insåg det själv, precis. Ja. Den finns att hitta på nätet så att säga.
Den har du sett, den har vi sett. Men pinsamheten då såklart när han då inser detta och snabbt så raderades den. Men det, idag räcker det ju att något ligger ut en sekund liksom. Nu kontrade ju han i alla fall på Twitter att nu när jag har er attention, please vote.
Försökte jag vända det då enligt trenden. Ja, det här är ju en intressant grej.
Ja, men du har sett att det är trendar, eller trendar.
Jo, nej men typ. Jag vet inte om du tänkte på det, för vi pratade väl om det i podden tror jag, om det var förra året, när bränderna var som värst i Australien förra året. Då var det ju flera som... Instagram-profiler som delvis var kända sedan tidigare och, eller inte kända sedan tidigare men lyckades liksom bygga upp en större följarskala genom att locka med att om man skänkte pengar till alla som har drabbats då av bränderna så kommer de att vika ut sig på en bild, då får man en bild till slut då.
Ja, det var ju någon av de där som eller skickade så många nakenbilder. Jag tror hon drog in, vad var det, 50 miljoner kronor.
Ja.
Ja, men nudes och politik har väl alltid blandats ihop. Mm. Men det är väl ändå mer, alltså jag såg det också att Gwyneth Paltrow, hon fyllde ju 48 igår.
Snygg.
Och det firade ju hon, snygg. Mm. Men hon firade då med att stå naken.
Ja, jag såg det.
På Instagram, du såg den bilden eller? Ja. Så vad det hon sa, in nothing but my birthday suit today, skrev hon. Samtidigt som hon gjorde då reklam för hennes amazing new body butter. Mm.
Och please vote.
Ja, och sen please vote typ. Mm. Så att det är många som vänder
den. Men vad tycker man om, jag tänkte faktiskt på det, för hon la upp flera stycken, det är något nytt då, body butter som sagt, som hon ska lansera. Och först hade hon lagt upp en film på sig själv när hon satt och smörjde in benen. Och sen då så var den här nakenbilden var väldigt liksom intimt, att det var, hon ville verkligen framhäva sin kropp. Och det är väl härligt, det får man ju verkligen göra om man vill. Men att det är någonting, åldersgrejen är någonting hon verkligen alltså trycker på. Jag vet inte vad jag menar.
Ja, men det känns som att det gått hela varvet runt på något sätt, att när hon gör det blir man ändå så här att även fast hon gör det på ett sätt som man kan bara känna att hon ska sälja sin produkt, men det finns ändå någon slags humor där och någon frihet i det också kan jag tycka. För jag såg att hennes dotter Apple hade ju skrivit det under typ mom med stora bokstäver. Och då hade ju hon svarat med så här emojis. Men så såg jag någon intervju med henne då hon berättade, för hon har ju någon 14-årig son också. Och då sa hon att i början när hon liksom var så här body positive och pratade om sex, och hon säljer ju, har ju pratat ganska mycket så här kvinnliga orgasmer, och hon sa att i början så tyckte hennes son att det var liksom så här pinsamt, men såg du det, hon, när han fyllde 14 så gav ju hon honom sån här en tavla med massa olika bröst.
Jaha.
Jo, alltså tecknade bröst. Ja. Alltså inga fotobröst liksom. Som var liksom i olika diverse, olika, såg olika ut liksom. Ja. Och egentligen är det ganska, kanske kan man ju tycka utifrån, vilken grej att ge sin 14-åriga son.
Ja, och man kan tänka att hans kompisar säkert tyckte att det var lustigt.
Ja, och då, men då var det så fint, för då intervjuade de honom och då sa han, ja men först tyckte jag var jättepinsamt att min mamma höll på med de här vibratorna på hemsidan och pratade om det här. Men nu tycker jag liksom, shit, du är värsta grymma feministen. Mm. Alltså att han vände på det. Mm. Jag ska lägga ut den där bilden på Keeping Up som han fick i 14-års present, de här bröstplanschen. Men på mm. något sätt, sättet hon gör det på tycker jag är jävligt avslappnat.
Ja, men det gör hon. Och så är hon ju så här snygg och fräsch. Mm. Och, alltså så här, man tycker ju att hon är jättecool. Samtidigt så försöker hon ju också liksom slå mynt på det på något sätt. Som gör att det kanske blir...
verkligen. Ja, det finns
i liksom feminismens namn på något sätt. Jag vet inte. Mm.
Men jag tänkte på de här som... råkar skicka ut, för tänk hur mycket bilder som publiceras varje dag. Har du råkat liksom posta fel?
Jag har inte
eller?
Det, men jag tänker hela inte. Tiden på det. Alltså jag är orolig för det, för ofta tar ju barnen min telefon och ska de sitta och hålla på med någonting och spel och sådär, och så går de in på alla möjliga appar. Och någon gång har jag ju sett att de har varit inne på Instagram och då ligger du någon och har tryckt plus på någon bild och så är det precis på väg att bli publicerat något annat. Tänk om man har tagit någon sjukt privat och märklig bild där. Så jobbigt. När skulle man se det? Jag har liksom inga aviseringar på heller. Den hade ju kunnat ligga ut ett par timmar. Ja, en snippick.
Men så tänker jag att det kanske inte är lika vanligt att man ändå har det. Alltså, för det jag
absolut.
Tänkte på att aha, så i kamerarullar då har killar generellt en dickpick. Alltså redo där som finns.
Men ja, uppenbarligen. Samtidigt är det så här, jag tänker på så här, för dickpicks är ju, jag vet inte. Jag vet inte om kvinnor överlag gillar bilder på snoppar.
Nej, men jag tror män gillar det mer.
Ja, det kan, ja. Men det är ju inte så att det drivs kampanjer på Instagram att om ni skänker pengar till koalabjörnarna, då visar jag snoppen. Det kommer ju inte liksom driva någon. Det blir inga
100 miljoner.
Nej.
men jag minns, kommer du ihåg, jag vet inte om det, jag tror att det var Katrin Zytomierska, alltså, som la ut en bild. Jo, hon la ut en bild för hon hade gått ner i vikt eller gjort någonting. Så hade hon under ett tag att hon la ut bilder för varje vecka hur hon gick ner i vikt.
Uh-huh.
Och sen så i en av bilderna, då kunde man då se, för då hade hon ställt sig och vägt sig naken. Så man såg ju i reflektionen på vågen hela snippis.
Va? Det här kommer inte jag ihåg.
Ja, jo. Men hon är ju rolig. Hon hade ju skrattat åt det här och sett det och sen tagit bort det. Men ja, den låg ute en dag, ja. Ja, men för att hon, man ser inte det, utan man ser liksom...
Men hur tydligt såg man det ens?
Ja, men man såg. Mm. Ja. Det var ju inte så att jag gjorde skärmdump, men det sågs.
Ja.
Ja, nej, men det kommer nog komma. Jag tror att det här med nakenhet och please vote, för jag såg att också Gwens underbara man hade ju också skrivit happy birthday.
Ja, han skriver ju alltid så romantiska texter till henne på födelsedagar och allt annat. Så han avgudar ju henne
på ett
pyttelite sjukt sätt, eller?
Ja, men gulligt, men kanske lite sjukt också.
Ja.
Men han skrev ju också så här, vill ni ge min fru en födelsedagspresent så please vote.
Ja.
Så att det är väldigt många som liksom är det mest privata nu uppmanar till att rösta den 3 november.
Och den här veckan så samarbetar vi med Kids Brand Store, kidsbrandstore.se. Denna shoppingdestination för stora barn, alltså tonåringar, storlek 140 och uppåt.
Mm. Underbart är det, tycker jag.
Ja, men det här är ju kanske den svåraste åldern att shoppa. Alltså det är ju inte barnkläder som gäller längre, utan det är ju ett steg upp. Alltså nu måste det finns preferenser. Så att säga.
Ja, och jag tycker också så här, det är som du säger, det är inte barnkläder som gäller längre, men det är ju inte heller vuxenkläder som ska gälla. Så att därför är Kids Brand Store så himla bra, för de har ju verkligen riktat sig mot tonåringar och liksom äldre barn då, eller vad man ska säga. Och det är ju otroligt. Och det är skitbra för förälder, som en förälder, att komma in där och botanisera runt och se vad kidsen gillar också.
Ja, och man får liksom tips och hur man ska liksom styla och vad man kan matcha med. Jag var faktiskt inne där då på tal om att botanisera och tittade runt och såg att det fanns hur mycket, alltså super, super snygga kläder. De har ju då märken som Polo Ralph Lauren, Gant, Björn Borg, Sail Racing. De har Rivals som jag såg hade en jättefin jacka för tjejer, som en peacoat.
Du, den har jag superfin. Varit inne och kollat på för Harriet också. För att senast idag så stod vi och i garderoben och kände bara, vad är det som gäller nu? Din dunjackan är ett minneblott, men det är ju inte t-shirt-läge så att säga. Så att då måste man inhandla vårjacka och vårskor och allt annat möjligt som de kan tänkas behövas med här framåt.
Gå in på kidsbrandstore.se och kolla vad de har. Storlek 140 och uppåt alltså.
Ja, men man känner väl en viss panik. Alla känner väl den här paniken nu över valet. Det närmar sig. Och det
närmar sig.
Ja, och nu är första debatten imorgon. Den kommer ha varit
under poddens släpp. Gud vad det ska bli spännande.
Ja, och det känns ju på något sätt som att Biden sitter och vässar sina argument och, för en riktig debatt. Men att jag känner som att Trump nog inte ens bryr sig. Det känns som att han bara ska skämta och skälla. För att det spelar ju ingen roll för honom.
Nej, det spelar ingen roll. Men jag hörde ändå att till och med Trump har nu, att de har förberett sig. Och han har ju redan nu de här dagarna innan. Alltså han säger ju alltid taskiga saker om Biden, men nu, vad var det han sa?
Sleepy som
var
Joe sådär?
Sleepy Joe, jo, igår sa han ju på nyheten att han måste ju, vi måste ju ta drogtest på honom.
Och alltså, för han ser ut som en riktig kolatorsk.
Ja, kolla. Och sen säger han hela exakt.
Jävla festar det, Biden.
Alltså jävla att du inte festat. Så jävla trött ut, Sleepy Biden. Mm. Men sen sa han ju också, man vet ju knappt om han lever, håller han ju på hela tiden och säger. Så det här är första gången han inte instängdes i källare och ska upp och prata, säger Trump. Så han, de har ju redan börjat såhär psyka honom extremt mycket.
Ja, men jag läste någon artikel om hur han det var någon som beskrev dem som super agers eller något sånt där, att de är vi så god hälsa ändå så att de kommer att bli väldigt gamla. Men det var en sån här rolig beskrivning av vad de var för någonting, båda två
super
då.
Super agers, det är jättekul. Ja, men det är de ju. De är ju extremt gamla. Tänk tempot de är uppe i hela tiden. Men man känner ju verkligen, som vi sa, att det drar ihop sig. Vi hade ju varit, vi sket i och packade upp det sista igår och drog till havet. Och hade en jättehärlig dag i Manhattan Beach som är en fantastisk strand som ligger här typ 40 minuter bort. Och på vägen hem, när vi då kommer tillbaka till Beverly Hills, då, här brukar det ju vara väldigt lugnt och inte så mycket. Du vet, man ser inte så mycket flaggor eller man ser inte så mycket av någonting, utan det känns ju lite som en låtsasvärd på ett sätt. Med vackra
folk är väldigt privata, man håller
folk
sig
är privata.
Hemma.
Man ser någon, man kan se Jay Leno åka förbi någon snygg gammal bil. Alltså det är verkligen, du vet, lugnt. Då var det ett herrans liv, för det var fullt med Trump-anhängare och flaggor. Och folk tjovade och skrek, massa budskap. Så att jag bad Sigge köra lite sakta så skulle jag filma några av de här gubbarna som stod och skrek. Och nej, men det blev nästan hotfullt. Han bara, you fucking Democrats! Alltså jag sa ingenting, jag höll bara uppe kameran. Han liksom hytte åt mig. Ja, nej, det var aggressivt. Så kände jag, nej men gud, man kanske inte... Nej, men det är en annan stämning. Liksom.
Ja, men man
det
är väl ändå lite rädd för Trump-anhängarna, så är det väl. Det är ju väldigt mycket att försvara rättigheter för vapen och liksom alla möjliga
man
galenskaper.
Ju bara, det där gör jag
och jag tänker nu på, han har ju också nominerat en kandidat för högsta domstolen där i Ruth Bader Ginsburgs
Amy
plats.
Barrett.
Ja, och hon är ju då någon, hon är ju abortmotståndare och hon är för vapen och ja, sjubarns mamma. Superkonservativ. Det är ju läskiga tider.
Nej, men jag tänkte faktiskt, vi pratade om det förra veckan när RBG gick bort och det har ju varit en jättestor begravning och man har följt det här. Och vi pratade om att hennes sista önskan som hon vädjade då till alla var att låt oss vänta till efter valet, för det är mer demokratiskt innan vi väljer in någon i högsta domstolen som ska sitta for life. Men Trump lyckades ju då, jag läste igår, att det var the fastest Supreme Court nomination in time. Ah. Att han hade då lyckats på... Alltså någonsin har ingen någonsin utsett någon så snabbt som ska sitta i HD.
Nej.
Och sen är det den här då domaren Amy Coney Barrett som 48-årig kvinna, 7-barnsmamma, superkatolsk, säkert jättekompetent på sitt jobb på alla sätt och vis. Men med de här hemskt, hemskt, hemskt förlegade åsikterna.
Precis.
Och abortmotståndare, det var ju som att titta på Handmaid's Tale live, tyckte jag.
Ja, verkligen. Men för övrigt så tänkte jag på, för jag lyssnade på New York Times har en podcast som heter The Daily. Jag vet inte om du brukar lyssna på den.
Ja, den är
den kan man tipsa om, den är faktiskt intressant. Den brukar vara väldigt bra och man får ett svep av nyheterna och de liksom fördjupar sig i olika saker. Och då pratar de just om RBG och hur hennes karriär startade. Och när hon var ung, då flyttade hon till Sverige, bodde i Sverige i något år. Och väldigt många,
just,
av hennes, väldigt många av hennes tankar och hennes liksom, ideologi, kan man säga, kommer från det svenska systemet. Hur första gången hon var med i en rättssal i Sverige så var domaren 8 månader gravid. Och hon pratade liksom om jämställdheten och det var någonting som verkligen öppna ögonen för henne och som hon då ville börja arbeta med. Så det är väldigt, det är ju en kul grej.
Gud vad intressant. Nej men verkligen, och då klipp till då går bort och så blir man liksom hela hennes arv pissat på genom att den här nya domaren ska stå där och bli invald. Och också sättet också man då ska framställa henne med de här 7 barnen. Hon hade ju typ en klänning som såg ut som Amish nästan. Alltså jag tyckte hela stämningen var verkligen obehaglig. Hon ska nu tillsättas för att ha den här immun och påverka liksom hela högsta domstolen. Alltså jag tycker det är rys.
Ja.
Men såg du den här, på tal då, vi ska inte fastna vid Trump, men du såg ju den här, vad heter det, trendande hashtaggen igår, för att det kom ju fram då att Trump då såklart första året som president bara har betalt $750 i inkomstskatt.
Och 10 år innan dess hade han inte skattat alls, för att hans affärer går ju så extremt dåligt, de går ju med sån förlust, så då likar han väl det på något sätt då, så att han inte behöver betala skatt, för det är bara en förlust alltihop. Och det har väl man väl liksom diskuterat länge, men de där papperna har ju inte varit offentliga, ingen har ju fått tag på dem så de har kunnat granska dem. Men just att han är en dålig affärsman har väl varit tydligt för de flesta.
Ja, men oavsett hur dålig han är, så klart att det måste också vara fiffel. För att jag menar, den här hashtag nu som sprider sig, då är det ju liksom, ser man studenter, ensamstående mammor, det var någon som skrev så här, jag betalade mer skatt på mina 39 timmar i veckan på Starbucks under college typ, än vad presidenten gör. Och ja, det här kommer ju säkert Sleepy Biden köra imorgon.
Ja, det kan man väl tänka sig.
Men såg du också att han hade dragit av 650 000 för sin frisyr?
Frisyren. Som han också då ska, som han är så mån om, så han också vill ändra liksom lagarna för duschhuvuden så att han ska kunna tvätta det bättre det där håret. Ja,
men om man ändå lägger mycket pengar, det får man väl göra om man kan då. Men då tycker jag ändå att han ändå skulle kunna göra något snyggt nu inför, ja men imorgon, tänk om man bara kom med någon helt annan bena, det skulle kunna vara, det skulle kunna ge otroligt.
Ja, men det
skulle kunna vinna valet.
Ja, det hade kunnat vinna valet, vilket liksom ramaskri det skulle vara. För man kan ju tycka då, om man lägger ner så mycket pengar, att man skulle kunna komma upp med något bättre. Men det här är väl hans signum, det där håret på något sätt.
Ja, undrar om de har testat, om de har en gång i veckan så här, ja, vi kan kolla lite nu här om vi kan få någon annans stuk på det hela.
Ja.
Nej, men det har ju säkert hänt.
Ja.
Eller hur? Det har man ju hört när folk har liksom fått in någon ny stylist och går och vinner val.
Backslick bara. Då är det ju inget kvar. Det är det går, han har ju inte så många alternativ.
Man kanske kan ha någon snygg lugg keps eller extension.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Jo, men vi har ju pratat lite om det att vår äldsta son valde att stanna i Sverige i somras.
Mm.
Sen har inte jag velat prata jättemycket om det här, för dels är det ju jobbigt och nytt, och det gick ju så fort alltihopa, för att vi fick ett mejl i mitten av sommaren att skolorna var stängda här till jul, som vi pratade om.
Mm.
Och sen höll ju vi då på att fixa en lägenhet till honom i Stockholm som han kunde hyra andra hand, och fixa möbler och ja, helt enkelt bara låta honom få ha sitt gymnasieår i Sverige i och med att det är stängt här liksom. Jag hade liksom inte hjärta att dra med honom och låta honom sitta här i pandemin.
Nej.
Ja, det var ett skitsvårt beslut, det vet ju du, jag ringde dig mycket.
Ja, och det var det verkligen. Det är svårt med den åldern också, för att det är liksom inget barn på det sättet längre. Man kan liksom inte tvinga någon till saker, det blir ju sällan bra heller.
Nej, men det blir ju inte det, och så vill man ju liksom som förälder, ibland kanske man måste tvinga sina barn också till saker.
Mm.
Och jag vet att vi hade några vänner som liksom var så här, men ni får ju bara tvinga honom till er. Det är ju ni som bestämmer, men någonstans så känner man ju liksom sitt barn också. Och liksom, han är ju väldigt mogen, och jag känner att jag är inte mandat att göra det, även om jag kan. Liksom.
Nej, det är verkligen svårt att veta hur man ska hantera en sån situation. Så jobbiga beslut alltså.
Ja, men det var jobbigt när planet lyfte, och jag kände liksom, nu är han kvar i Stockholm, även om jag vet att vi kommer dit hela tiden och vi är där och jobbar, och liksom, han kommer vara här alla loven, och det är bara ett år sedan, nästa år flyttar han kanske till oss eller vi flyttar hem, vem vet liksom.
Mm.
Men det var ändå jobbigt att liksom sätta sig och vara van att man är 5 i familjen och nu var man bara 4 liksom. Det var hemskt. Och sista då kvällen hade vi gjort jättemysigt då i Stockholm för honom, och så vill vi, sa jag så här, men vi säger inte då, det blir så stort liksom. Men sen ändå då när planet gick och man satte sig där och är så van att det är 3 barn och sen jag och Sig, det var så jäkla märklig feeling att nu är vi bara 4, och det är så långt borta ibland kan man ju känna Sverige när man är här i Los Angeles. Liksom.
Ja.
Det känns så himla långt borta. Liksom.
Att man inte kan prata när man vill med någon riktigt. Alltså, att man måste ha vissa tider. Och det känns som en bit. Speciellt nu kanske när det inte heller går direkt plan och sånt. Det här spelar ju också in. Att det känns inte som det är liksom omständigt allt för att ta sig dit också.
Ja, men verkligen, det är liksom så. Ja, nej, men så vi har ju ändå försökt att så här, ändå tänka, men det här kommer bli bra, det blir bra för honom, han är glad, han har liksom stor familj där och alla sina kompisar och vi finns ju, och det har ju varit bra liksom, och jag tycker att syskonen här, även när vi har saknat honom de här veckorna, vi har känt att ja, det kommer bli ett kul år och nu kör vi liksom. Men sen blev ju inte hans skola exakt som man tänkte sig, han kom inte riktigt in på de ställen eftersom vi har bott här i USA som han hade tänkt sig. Så att nu i helgen beslutade han sig ändå för att komma tillbaka hit till LA.
Oh.
Så att jag känner att nu börjar det riktiga livet här. Jag är så glad. Så vi var hämtade honom igår på LAX.
Alltså hur var det? Lyckan. För jag pratade ju med er när ni satt i bilen på vägen ut. Alltså det är ju ändå helt fantastiskt hur allting kommer ihop för er alltså samtidigt.
Ja, kaos till när jag ska.
Ja.
Vi fick ett happy ending. Nej, men det var så kul, för jag sa till hans små syskon att nu måste ni vara så här, inte tjafsa liksom nu, utan låta honom få ta först, och nu får han bestämma vad vi ska äta, och alltså det var nästan som man skulle ha hem så här svärföräldrarna på besök för första gången.
Ja.
Och de bara, men det är liksom bara vår bror som kommer, men att man var lite så här, nej, men nu måste alla så här, ser vi fina ut? Alltså det var nästan som man kände att han skulle bedöma om vi var en bra familj. Nej, men du vet, testet. Ja, i alla fall underbart, Jenny. Nu är vi samlade, nu är vi 5 i bilen igen, och jag känner att han känns glad med det här beslutet. Framför allt har han fått tag i det själv.
Ja, exakt vad jag tänkte säga. För det är ju det. Det måste ju vara att om man ska vara så här motiverad, speciellt i tider som det är just nu, och det är en så jobbig ålder att sitta hemma och göra homeschool och sitta på Zoom hela dagarna. För det är ju en sån här social tid. Man behöver kompisar och vad händer? Verkligen. Och det liksom är aktiviteter och det är liksom tjejer eller vad det nu än är. Att känna sig så isolerad är ju ganska jobbigt. Och att då också känna att man inte tar det beslutet själv. Alltså det kan ju bli en väldig klyfta där mellan föräldrar och barn då, om man inte har haft inflytande. Det var nog bra att det hände på det här sättet trots allt i slutändan.
Ja, men vissa saker kan man ju inte tvinga fram. Alltså så är det ju. Det gäller ju en själv också. Vissa beslut måste man ju bara så här, landa i eller ta beslutet själv. För då vet man att efteråt, även om det är jobbigt när man är så här valet och kvalet.
Mm.
Så nu känns det som, nu vet jag, nu har han tagit det här beslutet, nu är han här på sina premisser. Så nu känns det verkligen som att det är som det borde vara.
Ja.
Minus tv-möbeln i sovrummet.
Ja. Den kan man leva med.
Ja, den känns så jävla, du vet, America Crib, alltså du vet, MTV.
Ja, det är, för övrigt en liksom, bara instickare var att vi pratade om det här om dagen, att det går lite repriser och nu har det blivit så inne att titta på repriser för folk, för att alla, det finns inget kvar att titta på, alla har sett allting. Och då är det så kul att titta på så här 90-tals tv, så här början av 2000-talets gamla serier som man tittar på när man växte upp, och det är liksom Melrose Place och vad nu det är. Och så är det så här Cribs, för det var ju, alltså det var ju en sån grej. Och när man satt och tittade på det, då var det ju så här helt sinnessjukt. Jag vet inte vem det var, men säg att det var Mariah Careys hus. Och då var det ju så sjuka grejer. Det var ju en jättekonstig liksom jacuzzi mitt i sovrummet, fast det var heltäckningsmatta runt om. Och du vet, det var så fula grejer. Alltså det var så sjuka grejer. Alla, det var liksom akvarium i fönstren och taken var liksom någon tv som såg ut som en stjärnhimmel. Det var så sjukt fula grejer. Men alla tyckte att det var sån lyx. Det här var ju innan folk blev inredningsmedvetna på något sätt. När man började följa så här konton och läsa inredningstidningar och det var liksom Architectural Digest. Det här var liksom det första som var de rika popikonerna som plötsligt hade pengar och skulle inreda.
Ja, precis, det var som barn hade fått pengar och bara, nu gör vi det där biljardbordet som svävar på. Det var riktigt fult.
Det var så fult, men, och alla tyckte att det var så coolt för att man visste liksom inte bättre.
Nej, men det, precis som du säger, det var innan allt spar. Nej, men det är de här grejerna man då kan få se då, nu när vi har gått runt och ser hyrhus som inte har renoverats sen den tiden här i Hollywood. Ja. Vi har ju sett så mycket sjuka, äckliga rum. Alltså. Bara, först är det så här jättefint och sen har vi, nu kommer vi in här till det lite busrummet. Och sen är det liksom, alltså det, vi har verkligen sett det värsta av, du vet, Hollywood när de har tappat pengar och smak och gått åt andra hållet.
Men det här lever väl fortfarande kvar lite, för det är ju lite så här, det var ju inte så länge sedan han svensken Notch, han som sålde Minecraft för jag vet inte hur mycket sjuka pengar verkligen. Han bor ju här och han köpte ju något hus för 70 miljoner dollar, alltså 650 miljoner kronor. Mm. Och då var ju den stora uspen som folk pratar om. Det är ju ett helt sinnessjukt hus, du vet, modernt.
Var ligger det? Liksom,
typ gjort av glas, ligger uppe i Hollywood Hills. Och du vet, det är ju helikopterplatta och allt möjligt på det här huset. Men det som blev den stora uspen var ju att det fanns ett godisrum där inne. Jag vet inte om du minns det. Det är ett rum med bara godis. Och det är ju också något så här barndröm. Någon sorts Pippi Långstrump-idé.
Ja, men hade man ju allt. Ja, men hade du gått och gjort någon galen grej om du hade, så finns det någon sån där barndomsgrej du skulle göra om du hade hur mycket pengar som helst och fick bygga ditt hus från scratch.
Men det var väl det man drömde om när man var liten, att ha ett hus som hade ett rum med bara godis. Jag kommer typ ihåg den tanken till och med.
Mm. Och en typ så här duschikana ner till poolen. Alltså man kunde bada poolen innan man gick in till frukosten.
Ja.
Det var också någonting.
Det var någon mer som hade godisrum för övrigt. Det var väl hon, Hollywoodfrun, som bara var med ett avsnitt. Hon som hade det här huset som såg ut som Versailles i Beverly Hills.
Mm-hmm.
Hon hade också ett stort
godisrum. Det var inte godisrum. Hon som hade svanarna. Nej, hon som hade lite ponnis och svanar så när man kom in. Nej, det är inte samma.
Nej, alltså nu tänker jag på den svenska frun alltså.
Jaha, nej, jag har inte sett det svenska så mycket faktiskt.
Jo, det här var många år sedan. Men det finns ju mycket, folk har ju för mycket pengar, så är det ju. Och det blir ju tokigt. Och sen så är det också folk som har fått pengar för fort. Så att det blir liksom de här barndrömmarna på något sätt som finns kvar.
Ja, men man ser ju det nu när man åker runt här, att det finns ju väldigt mycket stora byggen som inte blir klara, halvdanna tennisbanor. Mm. Alltså det finns ju mycket sorg också, mitt bland de vackra olika husen man kör förbi.
Ja.
Herregud.
Jag har ju kollat nu det senaste på HBO, så går en serie som heter The Vow. Jag vet inte om du har sett den. Nej, det är en dokumentärserie som är, mm, men den är ganska intressant. Jag har alltid så här gillat att titta på Law & Order SVU.
Aha, vad är det? Nej, det vet jag inte ens för det här.
Nej, men sluta nu. Har du bara menat att du inte har sett det? Mariska Hargitay spelar en väldigt sympatisk, ja, detektiv som jobbar då med specially heinous crimes, som ofta är liksom sexbrott och så vidare.
Ja, jag vet vilken det är, men jag har inte sett den.
Hur som helst. Det där är en serie som har gått i alla år, mm-hmm, i USA och överallt. Och det är liksom, det är ju väldigt, alltså det är ju inte jättebra, det kan man ju inte säga. Men alla har ju också gjort, alla skådisar ska nästan liksom beta av den serien. Alla har spelat något brottsoffer eller någonting i den här. Hur som helst, de bygger ju många av sina avsnitt på liksom verkliga händelser då, som är liksom aktuella. Och då vet jag att jag såg för länge sedan då, någon eftermiddag när det var, inte fanns något annat att titta på, ett avsnitt som handlade om någon kvinna som hade blivit brännmärkt. Hon var med i en sekt och där de brännmärkte alla sina offer. Det var skitdåligt avsnitt. Men hur som helst, det handlade om ett fall som fortfarande är aktuellt just nu. Och det är då Nexium. Aha. Det är en sekt som någonstans på östkusten började, tror jag. Mm. Det började då med en man som
drog igång... Var det här nutid eller så här 70-talet?
Ah, nej, det här är nutid. Nej, alltså. Nu. Så att det här, aha, hände, okay, för... Mm. Jag tror att det startade för kanske 15 år sedan. 12-15 år sedan drog jag igång det här. Och då var det liksom kurser för...
Drog igång det här, som det låter som någon härlig kick-off.
Ja, det var kick-off. Mm. Han drog igång kurser då som man kunde skriva upp sig på, som handlade om självförverkligande och hur man skulle bli sitt bästa jag. Hur man skulle tänka och liksom verkligen uppfylla alla potential man har.
Mm. Mm. Lite santologi.
Ja, verkligen. Och folk blev ju alltså helt frälsta. De tyckte att han var ett geni. Och det blev fler och fler. Och de som var med, de fick rekrytera fler att vara med. Och det var ganska dyrt. Och precis som alla andra sekter så slänger man väl in pengar och pengar. Och tror att man på något sätt ska komma högre upp i hierarkin. Men det händer ju aldrig. För det är alltid en nivå till de måste göra innan de kommer någon annan.
Förutom någon för Tom Cruise. Det verkar hända allt.
Han är på toppen upp. Nu. Ja, han har gjort paid his dues. Hur som helst, det blir väl det här värsta succén och de börjar öppna kontor överallt och folk liksom fightas ju bara för att få ett samtal med den här gurun då, för att han är ju så smart, sägs det. Mm. Sen kommer det ju plötsligt fram då att det finns en liten då, för vissa som är med i sekten, subkultur, vilket ju inte alls är. Mm. Det är ju väldigt mycket kanske då idén med hela sekten. Mm. Där kvinnor som ska självförverkliga sig, de måste på något sätt ge upp allting. För att bli stark måste man först ge upp allting. Mm. Förstår du vad jag menar?
Klassiker. Mm.
Ja, man måste släppa all kontroll. För att man ska kunna förstå sig själv och kunna ta sig vidare måste man släppa sitt kontrollbehov. Och det här gör man genom att man skriver ett kontrakt med en annan kvinna som kallas för mästare, master. Och så blir man slav under henne. Och för att man då ska garantera att man helt lägger sig platt, att det finns ingenting, då måste man göra, man måste skicka in olika material som då är väldigt känsliga för en själv. Nakenbilder, till och med huskontrakt, lån, papper, allting som de skulle kunna vända och förstöra en med. De skulle kunna ta pengar och hus och...
Nej, men gud vad obehagligt. Det här är ju nästa steg, att man inte gör det lite i smyg, utan här är på riktigt så här, för så brukar jag sekter bygga upp, att man tar reda på och använder olika ömma punkter. Ja. Här ber man dem skicka in de ömma punkterna i början.
Precis. För om du nu är siga i graderna och mår bra på riktigt och kunna bli bra, då måste du göra det här som kvinna.
Jag måste ha blottat dig.
Och sen då så går det också ut på att man ska ha sex med honom i slutändan, såklart, vilket också handlar om det. Ja. Men det här blir ju ett enormt nätverk, för alla då slavar vid någon tidpunkt, de blir ju också mästare över andra då. Så att de får också ett gäng slavar, och så blir det så här, så det blir ju hur många som helst. Och alla då, för när man liksom stiger i graderna då, då blir man brännmärkt till slut med hans initialer.
Nej men sluta. På riktigt ja. Brännmärkt?
Ja, brännmärkt på riktigt. Nej. Med hans initialer, för då tillhör man honom.
Vänta, så det här är då en dokumentär som visar grundfallen bakom då det här som din beloved tv-serie. Okej, då är jag med.
Ja, ja men den är väldigt, den är intressant. Jag kan ändå liksom rekommendera den.
Ja, det låter ju inte som något mys vi ska visa.
Nej, men och det här är ju som sagt nutid, så han har fortfarande inte fått straff.
Men sitter han inne
tilldelat.
Eller?
Ja, han sitter häktad men har inte fått domen så att säga.
Men gud, tänk hur många då kvinnor som har den här stämpeln. För fan vad obehagligt. Nej, det får vi kolla på.
Ja.
Det är det och valet vi har framför oss nu då.
Mm.
Ja, så det vi har att se fram emot nu, Jenny, är att du kommer snart få en inbjudan här till lite inflyttningsfest.
Ja, gud vad kul. Men vi ska äta middag på torsdag.
På torsdag äter vi middag. Jag står på bordsbokningen, det ska bli spännande. För att nu är det ju en hel vetenskap att boka bord här eftersom de har plockat bort varannat bord.
Precis, och vi kommer inte få sitta tillsammans alla, vi får sitta vid två bord.
Nej, just det, så är det också. Är det bara fyra som gäller, eller?
Sex, högst sex.
Aha, sex. Men då ska vi inte vara mer än sex.
Nej, vem jag plockar det bort?
Ja, vem blir stämplad? Vi får tänka lite på det och återkomma med det då. Ja.
Tills ni hör oss nästa vecka så kan ni följa oss på Instagram. Vi heter Keeping Up Jenny Malin och jag heter Jenny Ham.
Ja, och jag heter Malin Eklund med 3 U. Har verkligen försökt att ändra det i flera år, men det går inte.
Nej.
Så är det. Men kul att ni lyssnar, så ses vi nästa vecka. Eller vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Puss, puss.
Puss, puss. Hej.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.